Det här är verkställande utskottets sammanträde. Onsdag förmiddag den 4 november och jag heter Maggie Strömberg och du heter Viktor Bartkron.
Och med oss som vanligt Torbjörn Nilsson, välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om huruvida det amerikanska valet eller corona egentligen betyder mest för den svenska politiken.
Ja, det här är ju inte en podd om amerikansk politik, men det är rätt svårt att bortse från valet i USA igår. Var ni uppe i natt?
Ja, jag satte klockan på 1:30 för att en vän med mer initierad kunskap än jag själv lovade att då skulle det komma intressant information. Det gjorde det inte, så tyvärr var jag vaken i 4 timmar till, sen sov jag en stund och sen hade fortfarande ingenting hänt. Så det är alltid problemet tycker jag, att veta när man ska vara vaken. Torbjörn, vad gjorde du?
Så dags sov jag, eller nattade om barn, gjorde jag väl mest den här natten.
Jag var uppe, men jag kollade nyhetsflödet med jämna mellanrum. Vaknade strax efter, men man vaknar av flashar kombinerat med småbarn, så att man har ganska bra koll under natten. Men som sagt...
Jag hade bara mutat flasharna, så jag vaknade av det andra. Men det var ju väldigt starka 2016-vibbar, tyckte jag, när man var uppe och tittade på hur det utvecklades. Mm. Oj, vi trodde det var jämnare än det var i Florida och så vidare.
Ja. Verkligen.
Och sen så slutar allting. Ibland känner jag, varför håller de andra delstaterna kan ju låta bli att rösta, så kan vi bara ha en folkomröstning i Pennsylvania som bestämmer den fria världens framtid och så vidare.
Ja.
Det här är som sagt inte en podd om amerikansk politik. Tur är väl det.
Nej, och det är förmiddag när vi spelar in det här. När podden kommer ut så kan ju mer ha hänt. Men läget just nu är att Donald Trump för ett par timmar sedan sa att enligt mig så har vi redan vunnit. Och Joe Biden sa att vi är på väg att vinna. Alla experter tror ju att det här kommer ta tid. Det kan bli juridiska processer. Det här riskerar att spä på motsättningar i landet. Min vän och tidigare kollega Sara Stenholm, som är programledare på USA-podden på Sveriges Radio, hon brukar ge mig, jag tror att det var beröm för att jag alltid lyckades hitta en inrikespolitisk vinkel på allting när vi gjorde programmet God morgon världen tillsammans. Hon ville bara prata amerikansk politik, jag ville bara prata inrikespolitik. Så därför tänkte jag göra det även idag. Vad spelar det här valet för roll för Sverige?
Ja, men till att börja med så spelar ju det roll som sker just nu. Alltså diskussionen om demokrati. Diskussionen om vad är ett valresultat, vad är ett legitimt valresultat. Bara det att en sittande president liksom vill säga att man har ett resultat innan man har räknat alla röster, så hävdar att man inte ska räkna alla röster, i princip säger han ju det. Det låter ju liksom som science fiction eller så här, nej, eller kanske som en så här undergångsfilm i våra öron, tänker jag. Men det gjorde ju rätt mycket, som Donald Trump sa för 4 år sedan också. Och sen har ju ganska mycket gått i den riktningen, att det vänds in och ja, andra politiska aktörer rör sig också i en sån riktning. Så jag tänker att det liksom är, det får ändå effekter och leder till en liksom fördjupad eller mer allvarlig eller aktuell diskussion om vad demokrati är.
Även här i Sverige.
Även här i Sverige.
Vi har ju ändå valmyndigheten. USA har ju inte valmyndigheten.
Den är fantastisk. Eller den har i alla fall bra staplar när det är val.
Vi har ju någonting annat som jag tror ändå är viktigt att komma ihåg. Och det är ju ett flerpartisystem, om vi kan säga så. Alltså vi har inte first past the post. Vi har en förmåga att kapsla in den här typen av trender, politiska trender, motsättningar i mindre enheter och så hantera dem där. Alltså det är ju svårt att komma runt den faktorn, tycker jag. Alltså, vi ser ju två partier, Republikanerna och Demokraterna, som på olika sätt dras mot sina ytterligheter. Det är ett banalt sätt att se det, men Trump har ju lyckats ta över ett parti som är det enda av två alternativ. Och det hände ju redan 2016, men det är fortfarande aktuellt. Och å andra sidan så är man, särskilt om man nu skulle förlora till slut, så kommer det blåsa upp ett nytt inbördeskrig i demokratiska partiet om vilken väg det partiet ska gå. Det framstår ju allt mer destruktivt, tycker jag. Alltså hur, alltså polariseringens bråddjup, det finns inget utrymme för kompromisser, för det är allt eller inget hela tiden. Det har vi faktiskt inte i Sverige. Vi kan ha en surge för en idéströmning utan att det behöver leda till stora motsättningar inom ett parti. Det kan komma ett miljöparti utan att socialdemokratin havererar kring varenda miljöfråga. Det kan komma en Sverigedemokrati som är väldigt stark kraft utan att det behöver leda till att de får antingen inget inflytande eller allt inflytande, och så blir alla en del av samma stora pragmatiska maskin. I bästa fall, det kan vara naivt. Men samtidigt så ska man nog ändå säga att trender i USA brukar nå Sverige, och det finns ju tendenser på att vi går mot kanske en light-version av den typ av motsättningar som vi ser i USA, som handlar om hur de här polerna ser ut. Alltså jag tänker på, ser man dels hur de formerar sig nu, om vi tänker på den svenska blockpolitiken, så finns det ju en uppenbar möjlighet att vi går mot en liksom polaritet som är mer lik den amerikanska, där vi har liberaler, socialdemokrater, socialister och gröna i ett alternativ. Förvisso i flera partier då, vilket underlättar, men likväl. Samtidigt som moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater bildar en maktstruktur eller en pool som i sin rena dynamik drar åt mer av kanske konservativ nationalistisk politik än den hade gjort om liberaler hade varit en del av den, som det ser ut just nu. Vi ser en demografisk aspekt som liknar med både geografiskt och att kvinnor röstar mycket högre grad vänster, män höger. Vi ser att, och det är en diskussion jag tror kommer komma, särskilt med åren, hur etniska minoriteter röstar mer med vänster, eller röstar vänster, medan etniska svenskar, om jag säger så, röstar höger. Det är en diskussion som ännu inte riktigt har börjat i Sverige, tror jag. Men som är potentiellt farlig för liksom känslan av legitimitet hos den andra. Och det är väl det som är slutpunkten. Går vi mot en sån destruktiv situation? För det är ju grundproblemet i USA, att bägge sidor betraktar den andra som illegitim, som en fiende till nationen. Och där vill man inte hamna.
Samtidigt tycker jag, det finns ju en del som skiljer svensk politik tydligt. Alltså coronahanteringen har ju varit ett väldigt tydligt exempel där det visserligen har gjorts vissa små försök då till kritik från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, men där polariseringen ju faktiskt aldrig riktigt fanns, utan till skillnad från USA så höll partierna ihop. Vi pratade jättemycket om borgfred. Jag tycker också, när man ser på kommentarer idag, Ulf Kristersson pratade länge i P1 Morgon idag om hur svenska partier och politiker så länge har inspirerats av amerikanska val och amerikanska valkampanjer, och att man inte längre riktigt kan göra det, och att det snarare är avskräckande det man ser och hur man använder polarisering. Samtidigt så säger Jimmy Åkesson att han tycker att det är alldeles för mycket fokus på person och för lite fokus på sakpolitik. Talar inte detta ändå emot att svenska partier vill inte gå den här vägen?
Kristersson vill definitivt inte gå den här vägen, och har ju möjlighet att vara en aktör som ser till att man inte gör det. Men Åkessons uttalanden ger jag kanske inte jättemycket för någonting som jag har sett i mina flöden de senaste veckorna, så är det ju en väldigt stor entusiasm från sverigedemokratiskt håll för just den här typen av polaritet som vi ser i USA. Alltså, Sverigedemokraterna har gått från att för ett antal år sedan vara ett väldigt anti-amerikanskt parti till att vara se sig som den republikanska rörelsens arm i Sverige. Mattias Karlssons engagemang i den frågan är inte direkt litet, och det här konservativa idébygget som man säger sig hålla på med handlar ju väldigt mycket om att försöka skapa den typ av struktur som finns i USA här. Så nej, jag tror att det snarare blir något av en dragkamp i så fall mellan en Kristersson höger och en sverigedemokratisk höger, där den sverigedemokratiska högern vill ha den här typen av unite the right, alltså samla högern mot den onda vänstern, vänsterliberalerna, ni vet, hela den där det där språkbruket, det är ju ganska importerat från USA. Moderaterna, delar av Kristdemokraterna, vill ju inte hamna där, men frågan är ju vilken väg gravitationskrafterna går med tiden. Det är ju, jag skulle säga, det är fortfarande öppet, och det finns som sagt mycket som talar mot att Sverige skulle hamna i en så extrem situation som USA är. främst flerpartisystemet. Men ja, tendensen men för, är levande, tycker jag.
För att det är ju den andra saken man tänker på. Alltså, vi har ju i Sverige haft två tydliga block och nu är ju de blocken mindre tydliga egentligen. Eller formeras om. Men det som också sker parallellt med det är ju att de stora partierna blir mindre och att partierna, alltså det blir inom blocken en mycket otydligare maktfördelning. Jag känner att jag pratar så otroligt mycket om Annie Lööf i den här podden. Jag vet inte varför, men jag tycker
det är inte helt ologiskt med tanke på att hon är ändå puppet master.
Nej, men jag menar att Centerpartiet och Annie Lööf har ju en annan idé om vad som ska hända med det parlamentariska landskapet, där det ska växa fram en fransk mitt.
Absolut. CG Ekman mitten.
Ja, men
för att tala svenska för länge sedan.
I praktiken så blir väl Annie Lööfs idé ganska lik Jimmy Åkessons, Mattias Karlssons idé i praktiken.
Hur eftersom, då
menar du? Ja, men alltså, centerpartisterna har ju den franska avgörande valomgången mellan Macron och Marine Le Pen som sin någonstans här urhändelse av den moderna politiska förståelsen, att det är den situationen man vill ha. Den motsäger inte på något sätt den som Sverigedemokraterna vill ha, snarare tvärtom. De vill också ha den slutomgången, bara att de vinner den istället för att förlora den. Det är ju snarare frågan, ska liksom centralpunkten i det vänstra alternativet vara en Macron-liberal, eller ska det vara en Sanders vänsterperson, eller ska det vara någon slags kompromisskandidat som man kan se Joe Biden som? Det är ju snarare en fråga för de interna förhandlingarna i januarilägret då, men slutresultatet är ju detsamma. Ett alternativ som står mot högermörkret då i deras...
Ja, men om det inte tycker istället leder till tre alternativ där mittenpartiet kommer växla mellan två andra.
Hur menar du att det skulle gå till i Sverige?
Man säger alltså, så det, som det har gått till historiskt. Det är väl så svensk... Ursäkta, kolla på historieläraren här intill.
Det
är
så,
väl
så har det ju varit under vissa epoker i Sverige. Så var det ju under liksom 20-talet. Tre jämstora krafter. Konservativa, liberaler och socialdemokrater. Men det var ju sen avvecklades ju det liksom vart efter och drogs in till ett blockliknande system, fast det går ju heller inte att säga, för att under den tiden, alltså under det, liksom mitten av 1900-talet, var ju borgerligheten så splittrad så att den inte kunde arbeta tillsammans. Då levde ju fortfarande de där tre krafterna kvar i praktiken. Moderaterna, alltså det som är Moderaterna idag, högerpartiet då, var ju liksom pariga parti på ungefär det sätt som Sverigedemokraterna idag. Att så här, ja, de kan man väl prata med, men man kan ju inte sitta i regering med dem, eller men man kan ju inte ha något större samarbete med dem. För liksom det stora liberala partiet som fanns då under liksom Bertil Ohlin kunde ju inte, liksom högern var ju farlig. Högern fick man ju inte gå för nära, för då skrämde man ju bort väljare och liksom, och man tyckte nog också Bertil Ohlin själv att högern var inte bara usel, utan hade mörka krafter i sig, eftersom det partiet kom från den sortens radikala, eller hade i sig den sortens radikala konservatism som vi ser komma tillbaka nu. Det var ju liksom krafter som, de krafterna som ifrågasatte demokratin i Sverige. Alla de reformerna, och det är de krafterna som också liksom återkommer idag. Alltså inte i det moderata partiet idag, men det är liksom den uppdelningen och den idédiskussionen som ju återinträder. Och det har ju liksom, det var ju den tvättningen, det moderata samling, det som nu heter Moderata samlingspartiet eller Nya Moderaterna eller vad you name it, som liksom kommer från Allmänna valmansförbundet. De ägnade sig i åratal åt att tvätta bort att de hade, deras företrädare hade varit emot att införa demokratin i Sverige.
Men det finns, tack för den lektionen. Men,
inga problem, ingen orsak.
Men det finns ju någonting intressant i det du säger, vilket tycker jag om hur Sverigedemokraterna har ändrat sin relation till USA och sitt sätt att inspireras. För jag funderade på hur det var då för 4 år sedan. Då hade ju svenska medier jättesvårt att hitta Trump väljare, eller vad ska man säga, att de som sympatiserade med Trump bland svenska politiker. Och det gjorde ju inte Mattias Karlsson då. Han uttryckte ju sig inte så då. Den enda som egentligen var satt i tv-sofforna var ju Mikael Jansson, Sverigedemokraternas förra partiledare, som var den tydliga Trump-anhängaren bland svenska riksdagsledamöter. Och det var ju lite klassskillnaden då att sätta Mattias Karlsson i SVTs valvaka, tidigare gruppledare, den liksom till stor del tänkande delen av Sverigedemokraterna, än att sätta den förra partiledaren som man kuppade ut.
Ja, och som sen lämnade partiet dessutom.
Och gick till Alternativ för Sverige,
ja,
va?
Ja, men och som redan då så ansågs ju Mikael Jansson i partiet, så att säga, var extrem, för radikal. Ja. Och man lät ju honom vara kvar från ledningens sida för att liksom sluta den här freden mellan Stockholm och Skåne och gamlingarna och liksom
Göteborg,
det nya.
Var väl han fann den, eller?
Jo, fast fan, jo men företrädandes idémässigt, liksom det gamla Sverigedemokraterna innan Jimmie Åkesson. Och det säger ju någonting väldigt mycket, hur, alltså idag är det ju inte kontroversiellt eller liksom besvärande i Sverigedemokraterna att tala pro-Trump och att göra det dessutom på ett sätt som är så att säga trumpiskt, hånfullt mot motståndare.
Det verkar ju snarare som att det är lite känsligt att vara anti-Trump i Moderaterna. Jag vet inte om ni såg när Ulf Kristersson endorsade Joe Biden i veckan. Det verkar inte ha hjälpt honom jättemycket, men i alla fall så var Ulf Kristersson liksom skrev på sin Facebook.
Du menar att det inte har hjälpt Biden?
Det hjälpte inte Biden jättemycket. Men varför han då tyckte att Joe Biden skulle bli president, och pratade om det internationella samarbetet, relationen mellan EU och USA som han ofta pratar om. Men i liksom otroligt försiktig ton. Och kommentarsfältet var, när jag såg detta, endast fullt av folk som sa Trump 2020 och Make America Great Again. Men det var liksom det var lite känsligt och en helt annan ton än vad Fredrik Reinfeldt har idag, om man säger så.
Det handlar väl delvis, tror jag, om att det faktum att Ulf Kristersson kandiderar till att bli statsminister i Sverige och att Trump kan vara president i USA när han blir det, att man har inte, eller man tycker sig inte ha råd att ha ett för det kan vara en överskattning av
det. Du tror det handlar mer om relationen till Trump än relationen till Moderaternas väljare?
Ja, faktiskt. Ja. Med tanke på hur försvinnande litet stödet för Trump är i den riktiga breda svenska opinionen. Det är intressant att vi ens pratar om det här, men det görs ju sådana mätningar i olika, eller i alla europeiska länder och länder i andra delar av världen också. Men, alltså,
och Sverige andelen, brukar väl ha lägst?
Ja, andelen som säger sig liksom stödja Trump i det amerikanska valet är ju mindre, om jag minns rätt, en andelen som stödjer Sverigedemokraterna i riksdagsval. Så jag tror inte att Moderaterna riskerar några väljarförluster direkt. Sen tittar man på Ulf Kristerssons Facebook-uppdateringar så är det nästan alltid ett gäng arga personer som man nästan kan ana snarare rösta på Sverigedemokraterna som kommenterar, som ofta på internet. Så jag tror inte, det handlar nog mer om det, att en slags statsmannamässig ambition än att hålla några egna väljare om ryggen. Sen finns det naturligtvis moderater som stöder Trump också. Och det finns absolut i Moderaterna en dragning åt den här typen av konfliktlinje som jag lite vagt försöker sätta fingret på. Den här liksom polariteten där man ta Hanif Balis nätgame, det är ju väldigt inspirerat av USA. Ta den här typen av den här meme-kulturen som går ut på att måla fienden som den här aningslösa, naiva vänsterliberalen vid kusten. Kusten i USA,
östkusten,
alltså.
I USA.
Ja, eller västkusten för den delen. Det finns ju liksom en dragning åt den typen av konfliktyta i Moderaterna. Sen behöver väl inte den helt sammanfalla med att man gillar Donald Trump som person. Men det är det jag menar med dynamiken. Om fienden är den där Annie Lööf, socialisthybriden som är chefredaktör på någon tidning, och liksom dina anhängare är så här verklighetens folk. Alltså om det är den liksom polaritet du jobbar i, ja, men då hamnar du ju ganska långt åt dagens republikanska håll. Och det är ju en dynamik som kan dra med sig Moderaterna. Det är ju en jäkla utmaning för Ulf Kristersson om man inte vill ha det där. Alltså det här är ju någon form av så här proxy, alltså synen på USA just nu, det är lite så här proxykrig om högerns själ. Sverigedemokraterna insett att men herregud, en kille som är lite mer som oss håller på att vinna det här, håller på att liksom ta över, är den amerikanska höger nu. Det tåget vill vi vara med på, för det här är ju Moderaternas gamla systerparti. Det visar ju att i så fall att tyngdpunkten ska ligga närmare oss. Om ni förstår vad jag menar. Jag har inte sovit så mycket.
Nej, men
jag tycker det här, det är ju intressant att du säger att personen är kanske inte så avgörande. Och det, alltså jag menar, det här kan ju, den här juridiska gyttjebrottningen som nu lär följa, kan ju lika gärna sluta med liksom att Biden vinner. Och då har det funnits, liksom, upplever jag på sina håll åtminstone, en liksom övertro i att så här, ja, men då är vi tillbaka. Det är vi i alla fall tillbaka på liksom, punkt noll då. Det här är vänster eller liberaler, moderatliberaler också för den delen, som liksom tänker sig. Men saken är ju att det här är en idérörelse som är igångsatt och som inte liksom är dess liksom halvt crazy galjonsfigur primärt.
För att inte tala om vad som händer i ett läge där den figuren har sagt att vi har vunnit valet och allt som sker efter det troligen kommer betraktas som valfusk av ganska många.
Mm. Ja, men och även, ska jag säga, även om Trump skulle förlora och mot all förmodan även acceptera den förlusten efter att han har torskat med, vad vet jag, några 20-tal tusen röster i Michigan, Pennsylvania, Arizona, whatnot. Likväl så har han ju och hans rörelse vunnit, tror jag, slaget om republikanerna. För det här valet som han gör är ändå mycket bättre än vad någon trodde, precis som det var 2016. Och han kommer ju mycket närmare i så fall att vinna än vad Mitt Romney gjorde, än vad liksom John McCain gjorde mot Obama. Det finns ju garanterat ingen efterfrågan från den republikanska basen att efter det här gå tillbaka till någon slags myskonservativ Bush-brorsa som ska göra allt som vanligt igen. Det kommer inte hända, utan det här har ju redan, Trumpismen har ju gjort två bra val nu ur liksom modernt republikanskt perspektiv.
Men finns det en efterträdare i samma anda? Går det ens att hitta en sån?
Ja, men det är inte som, ingen är ju som Donald Trump, men det finns ju absolut lite epigoner som har vuxit fram under de senaste åren. Så det är ju, det ska ju väldigt, väldigt mycket till för att den rörelsen ska tappa greppet om republikanerna så att det igen blir ett systerparti till Ulf Kristersson. Och det betyder ju att den här liksom USA som förlaga och högeralternativet i USA kommer vara mer trumpistiskt för överskådlig tid. Och det är ju någonting som Sverigedemokraterna välkomnar, eftersom alla i Sverige tittar hela tiden på USA och då kommer man se att högern ser ut så där och då är det rimligt att den ser ut så här.
Ja, jag såg en mycket kort dokumentär på SVT som handlade om två stycken unga svenskar som hade röstat på Trump om de hade fått rösta på Trump. Julian Kron som är ordförande för Konservativa förbundet och Emmy Mikkelsson som är någon supporter eller med i Medborgerlig samling. Det var väldigt intressant. Det var en superkort, lite fåning på sina sätt, reportage får man väl säga. Dokumentär är väl att ta i om något som är 15 minuter långt. Men framförallt för att det visar ju att det här är ju verkligen högerns 1968 som moderaten Olof Ehrenkrona sa för några år sedan. Alltså båda de här personerna skulle ju ha varit med i en tidigare, liksom, för 20 år sedan så, eller 30, så skulle båda de här personerna ha varit med i Moderata ungdomsförbundet. Och nu är den ena liksom med i ett annat, ja, de båda med i för den här Julian Kron är också sverigedemokrat och jobbar i stadshuset som någon politisk tjänsteman. I vilket fall, alltså
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Den ena liksom här växer istället då, så finns här, han leder en studentrörelse som är radikaliserande och hon är med i ett annat parti. Och det liksom splittras åt alla håll. De sa rätt intressanta saker, tyckte jag. Har någon väl sett den här?
Men jag har sett bara de klippen som har länkats hånfullt på Twitter när han sjunger sång och sådär.
Ja, och det, men det, säger, det hänger ihop med det här att de skulle ju varit med i Moderata ungdomsförbundet, för det där är ju en låt.
Som muffarna
som Moderata ungdomsförbundet alltid sjöng för. Kyrkolokal och vad det nu är. Hur det nu går. Jag har alltså inte varit med i Moderata ungdomsförbundet, så jag vet inte riktigt hur den texten går. Men,
fast det är få som inte har varit med i Moderata ungdomsförbundet som vet så mycket om Moderata ungdomsförbundet som du.
Det är möjligt. Ja, men det, jag tyckte framför allt att den här kvinnan, Emmy Mikkelsson, sa en väldigt intressant sak. För hon liksom beskrev hur hon hade blivit konservativ, som hon sa, som hon uttryckte det, att hon tyckte att liksom hon ville ha sänkta skatter, classic moderat, och naturligtvis måste man ha lite skatt, men vi bränner ju pengar på liksom fel saker, och det som var fel saker var sjukförsäkringar, också ganska classic moderat, och invandring. Lite classic moderat, men inte riktigt så mycket classic moderat. Och sen så sa hon så här: det finns ju en grupp som har hamnat i det här utanförskapet. Det lät lite som liksom Fredrik Reinfeldt. Det var ju Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs eget ord, det här utanförskapet. Det där begreppet hittades ju i och för sig på av TCO först i en rapport.
Nu ska vi inte fastna i det.
Vi ska inte fastna i det, men det var Nya Moderaterna som plockade upp det. Men här var det så att säga, utanförskapet var så att säga ett skäl till att ha en migrationspolitik som typ skulle vara på noll eller helst minus. Och där liksom... Ja, en migrationspolitik som låg extremt långt ifrån Fredrik Reinfeldts. Och då kände man att så här, det är inte många år sedan liksom Nya Moderaterna var liksom formade hela agendan i svensk politik. Och att det här är ju så mycket Fredrik Reinfeldts draksådd. Alltså, här sitter liksom det splittrade, supersplittrade liksom höger och borgerliga människorna i Sverige och använder de begreppen för någonting helt, helt, helt annat. Och skulle de få frågan om Fredrik Reinfeldt, så skulle de väl anse att han var liksom hemsk eller typ landsförrädare.
Och i någon mening så vi, hela den här, allt det du berättar och allt annat vi ser, är väl också ett tecken på just här, den stora splittringen i borgerligheten. Det här är ju uppfattningar som, alltså, jämför med Socialdemokraterna. Där kan du tycka, alltså spännvidden för vilka åsikter som får plats under samma paraply är enorm. Men i borgerligheten räckte det tydligen inte med att splittras från början i fyra partier som sitter i parlamentet. Du ska dessutom splittras i ytterligare rörelser, ungdomsförbund och ett medborgerlig samling. Och ingenting av det du säger är ju någonting som Moderaterna inte redan driver. Så det är ju fascinerande hur borgerligheten hela tiden lyckas fördela sig i mindre bitar och liksom skapa interna konflikter istället för att samlas under ett fungerande paraply. Det är ju Socialdemokraternas absoluta styrka, ja, men... för och nu. Ja, vi ska kanske inte fastna i det.
Nej, men då det tänker vore jag, ju kul. Säg din poäng, så ska jag säga mer.
Ja, så länge den här liksom radikala konservatismen vinner mark, och det gör den liksom oavsett Trump eller inte, tänker jag, då fortsätter ju den där söndersplittringen och den typen av påverkan på den svenska politiken.
Det vore jättekul om Fredrik Reinfeldt skrev en bok inför valet 2022 som heter Ödesvalet.
Tänker alltså det svenska. Ja, du tänker inte på presidentvalet i Frankrike då? För det är väl ungefär något sånt han skulle kunna nedlåta sig till att kommentera.
I veckan så kom ju tydligt tecken på att coronasmittan ökar. Det var ju att Ulf Kristersson återupptäckte pandemin och slutade tala om brottslighet och började istället prata om att regeringens coronastrategi är otydlig. Sluta sända dubbla signaler, sa moderatledaren, och syftade på att man då öppnar upp och stänger ner parallellt. Man lättar på restriktioner samtidigt som man ska vara hårdare och smittan ökar. Det har ju varit ett politiskt år i ganska högt tempo, från borgfred till regeringskrishot på bara några månader. Men kommer vi nu gå in i borgfredens tid igen?
Nej, det tror jag inte. Alltså just i coronafallet så är vi ju där, kan man säga. Alltså det här var då oppositionsledaren går ut i ett kritiskt utspel och säger att regeringen gärna får förtydliga sig lite grann. Det ekade ju av tomhet i ett eget alternativ att erbjuda vad gäller coronapolitiken. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som var de som försökte piska upp en konflikt om coronapolitiken i maj-juni, de gömmer sig under en sten efter att ha varit på fest under augusti-september och druckit hotshots med Margot Dietz eller stått och tagit selfies på en 50-årsfest i Jimmy Åkessons fall. Så de har ingenting att tillföra den här diskussionen. Inte med trovärdighet i alla fall. Så nej, det finns ingen dragning åt att coronan åter skulle bli den stora konfliktfrågan. Inte i det här läget i alla fall. Jag tänker snarare i så fall när smittan har dämpat sig lite och det börjar finnas ett tryck, som jag pratade om tidigare, att öppna upp mer och tillåta folk att leva och så. Men där är vi ju inte nu. Så nej, snarare vill väl alla tillbaka till det härliga kriget om allt annat som varade under den låga smittspridningens epok, augusti-september, när man kunde bråka om LAS och sånt.
Så svaret är nej, vi kommer inte ha borgfred.
Nej, vi har borgfred om corona, okay. Eftersom ingen har något alternativ att erbjuda. Men, men däremot vill alla bara tillbaka och bråka om annat.
Mm. Jag tänker att frågan är ju då om det är liksom... Alltså, i våras och vintras så fanns det en del så här automatiska effekter. Alltså att Socialdemokraterna vann förtroende. I någon mån kanske för att folk tyckte om vad de gjorde, men det är ganska mycket en så här automatisk landet samlar sig kring statsministern-effekt. Frågan om en sån dyker upp igen, tänker jag.
Dagens Nyheter har ju gjort en mätning som kom, var det förra veckan eller var det denna veckan? Dagarna flyter ihop.
Det var i helgen, tror jag.
Det var i helgen. Där ökade ju Anders Tegnells siffror i takt med smittspridningen, men däremot såg man ju inte samma sak för regeringen. Där tappar man ju, man har ju tappat det där stora förtroendet man byggde upp igen. Och
Stefan Löfven var nere på...
Han backade till och med lite.
Ja, han, alltså det gäller specifikt som menar man har, hur de har skött eller sköter coronan. Så var ju Tegnell hade förtroende på 72%, ganska unikt. Och Stefan Löfven var nere på 33. Mm. Så det motsvarar ju ungefär vad som tycker att han gör ett bra jobb i största allmänhet. Så frågan är om det här nu går till att bli ytterligare en belastning för regeringen snarare än ett plus som det var i våras. Vi får se.
Sen kommer ju... Det är ju intressant. Det talades ju i somras om att den här hösten kommer ha en relativt låg smittspridning med klustersmitta här och där. Och det är ju inte vad vi ser nu. Nu ser vi ju ökad smitta över hela landet i princip och i alla åldersgrupper. Och det är ju svindlande att tänka hur lång tid kommer det här pågå. Inte bara för att det är jobbigt att leva i det utan de ekonomiska konsekvenserna. Alltså hur länge kommer man kunna hålla ut med de här liksom, stora ekonomiska satsningarna?
Ja, men om man ska tänka på liksom, det politiska nu och framöver så tänker jag just på liksom, att sakpolitikdelarna kommer nog vara väldigt annorlunda eller är redan annorlunda. Alltså så här, skolstängningarna som Sverige inte gjorde har man ju liksom fått rätt i om man jämför sig med omvärlden. Alltså omvärlden stänger i Europa, stänger man nu ner precis som man gjorde i vintras våras, eller mer eller på samma sätt eller mer, fast inte skolorna. Där har liksom Sverige en fjäder i hatten. Samtidigt så liksom det som var det stora politiska bråket i våras, det som till slut blev ett stort politiskt bråk, var ju frågan om tester och testningen och testkapacitet. Och nu när liksom smittspridningen ökade så tog det typ en vecka i Stockholm innan liksom testsystemet, det som man var stolt över, hade byggt upp och var, ja, bröstade sig för, innan det liksom havererade det. För att det var för litet, för svagt och inte hade tillräckligt hög kapacitet. Så direkt där så tänker jag att så här, det blir en ny diskussion om tester och smittspårning. Och den kommer se annorlunda ut för att den liksom har redan varit i rond 1 på något vis. Och som du är inne på, inte minst ekonomin. Alltså under våren så kunde man ju liksom enas, ja, inte bara i januaripartierna utan liksom hela riksdagen i princip, om att ösa ut pengar och vad man skulle ösa ut pengarna på ungefär. Men det var ju utifrån en argumentation att det här gör vi en gång. Och alltså så finns det liksom, det finns typ ingen gräns på hur mycket pengar vi kan liksom bränna iväg nu, utan det är liksom hela det här, alltså jag lyssnade på en sån tidigt webbinarium med vad heter de, Nationalekonomiska föreningen, det finns, ja nu kan jag vet inte om det, de heter exakt så, i vilket fall, alla stora svenska nationalekonomer, och de pratade ju alla om att så här, det här är vi får låtsas som att det är en semester på 3 månader. Och därför så ska vi liksom bränna hur mycket pengar som helst för att ta oss över den här semestern eller den här liksom konstiga pausen. Och så ser ju absolut inte situationen ut nu ekonomiskt. Utan nu är det ju så här, ny värld, nya ekonomiska skolor och tankegångar. Vad ska man göra? Hur ska man orientera i det här landskapet?
Det sätter ju den här höstens budget i ett lite annorlunda ljus.
Alltså
de här budgetförhandlingarna som skedde då i en period där man hade bestämt sig för att det fanns jättemycket pengar att göra av med, 100 miljarder. Och inga särskilda då behov att fylla egentligen. Man såg att ekonomin gick mot en normalisering och nu gäller det nu, stimulanser. Vad har du för stimulanser? Det är en byrålåda. Vi kör den här skattesänkningen. Vi kör det. Det kändes ju inte direkt som att man satt och pricksköt för att hantera konsekvenser av pandemin. Är det inte kanske lite så att det är lite så här eftertankens kranka blekhet, att man kanske skulle spara lite av det där utrymmet till mer riktade coronaåtgärder?
Möjligen.
Permitteringsstöd eller vad det nu kan tänkas vara. Det känns som att det framstår väl så här i efterhand som något happy-go-lucky och bara rida käpphästar med favoritreformer när nu de här mer akuta coronabehoven tornar upp sig igen för kanske väldigt lång tid framöver.
Det vore ju i vilket fall inte orimligt om det är där den politiska debatten landar.
Verkställande utskottet är ju en podcast från Expressens politikredaktion och vi gör ju mycket mer än att babbla i den här studion.
Och det vill vi såklart att du tar del av också, och det gör du absolut bäst, säkrast och oftast om du är med i Expressen Premium. Som lyssnare på Verkställande utskottet har du som vanligt ett mycket bra erbjudande. 29 kronor i månaden betalar du i 6 månader, därefter 69 om du vill fortsätta. Det är helt frivilligt, men det är ju faktiskt inte särskilt dyrt det heller. Då kan du läsa allt vi gör, se våra afterworks, eller hur?
Absolut.
Och du gör det enklast genom att gå in på expressen.se/expressenpolitik. expressen.se/expressenpolitik. Där hittar du erbjudandet, signar upp dig och börjar utforska hela vårt fantastiska arkiv. Verkställande utskottets sammanträde i efterdyningarna av det amerikanska valet har nu nått fram till den helt äkt svenska punkten övriga frågor. Torbjörn Nilsson, du har använt en ny term i svensk politik. Du har introducerat den nu i veckan.
Ja, framförallt så tänkte jag, Maggie, tyckte det var väldigt roligt att jag har fått kritik från läsare. För att jag i en text använde ordet storkukslugn för att beskriva den avgående vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.
Jag tror inte att du är först med det här. Jag har hört det om Anders Tegnell. Emma Frans sa det om Anders Tegnell.
Men han är ju tjänsteman.
Ja, du menar om politiker?
Ja, precis.
Ja, jag förstår.
Det har ju absolut använts i en populär kulturell
diskurs
och så.
Men,
ska vi definiera det här begreppet?
Det känns som att det är ditt ansvar. Ja. Jag har inte använt det här ordet.
Nej, okej. Nej, så som jag uppfattar det här begreppet så är det ju ett sätt att beskriva en person, en man eller en kukbärare som är så trygg i sig själv att han liksom inte ägnar sig åt tuppfäktningar och allmänt bröstande.
Vi pratade ju lite om vilka andra politiker som har,
ja, det var det jag tänkte.
Ståkukslugn.
Att vi borde prata om här på mötet.
Ja. Är det någon som har några förslag?
Det är ju enklast i politiken, för man tänker ju först på partiledare och där hamnar man ju, i alla fall när jag går igenom ganska snabbt, det att det finns inte så många. Vi måste väl kanske också för det här begreppet säga att teorin är ju att de här personegenskaperna hänger ihop med den fysiska storleken på könsorganet. Den teorin är kanske inte vetenskapligt bekräftad.
Om. Nej, det vet jag inte. Utan det handlar mer om en attityd.
Ja, precis.
Där så att till exempel, skulle man kunna säga att Fredrik Reinfeldt var en sån person?
Ja, det skulle man kanske kunna säga.
Det handlar väl lite om att ha en viss tillbaka lutenhet och inte vara så jiddrig också.
Precis. Alltså typiskt inte storkukslugn i svensk politik är ju Olof Palme.
Ja.
Carl Bildt.
Ja. Anders Borg kanske, för jag tänker också den där skärgårdsfesten.
Oj.
Var väl kanske det ägnar man sig kanske inte åt.
Möjligen så är inte det så att säga in character för en stor kukslugn person. Det är möjligt. Men framförallt skulle jag säga att det går att säga Anders Borg som en inte stor kukslugn person baserat på liksom hans politiska agerande och hur han var i debatter och sådär. Han var ju väldigt Carl Bildtsk, liksom uppfostrad av Bildt och liksom den typen. En som nog går, förutom Reinfeldt, Sjöstedt Reinfeldt, det är ju Thorbjörn Fälldin. Han är ju ändå urtypen av storkukslugn, tänker jag.
Det var kul när du skrev det här, för jag fick genast sms från en presschef.
Ja.
Som,
du får så mycket sms.
Som ville berätta vilka journalister det brukar talas om som storkukslugn.
Spännande.
Jag kommer inte nämna några namn, för jag tror att vi redan är ute på djupt vatten i det här.
Historiskt har det gått dåligt i den här podden när vi pratar om andra journalister.
Så jag tror, jag känner mig färdig med det här ämnet. Är det någon som vill tillföra
något? Jag vill tillföra en fråga. Ja. För jag vill inte könsdiskriminera. Vilka kvinnliga politiker uppbär egenskaper som skulle kunna beskrivas som storkukslugn?
Ja, du.
Viktor vill helst ajournera hela den här frågan och ta den vid nästa möte.
Du, bordläggning.
Det är bordläggning. Du kan få betänketid, absolut.
Nej, men jag har en som jag är säker på och en som kanske Lena Hallengren.
Mm.
Men absolut Anna Ekström.
Ja, men Anna Ekström är väldigt bra. Är väldigt bra.
Men då är ju storkukslugn samma sak som pondus. Och då är det ju i sig sexistiskt eller diskriminerande.
Just det. Det är alltid dit vi kommer tillbaka.
Kan utskottet landa i att vi tar avstånd från begreppet?
Ja.
Ja,
där vill jag reservera mig.
Ja, jag vill också på övriga frågor ge ett litet råd till Vänsterpartiets kommunikationsavdelning. Idag blev det ju känt att Vänsterpartiet har värvat Anna Herdy från tidningen Flamman för att hon ska bygga upp en liten tv-satsning för partiet som ska rikta sig direkt mot medlemmar och väljare. Det är inte det som jag vill ge ett råd om, utan det här handlar om att vi har ju pratat om detta förr, men mycket i Vänsterpartiet handlar ju nu om att tvätta bort den akademiska auran. Att liksom nå ut till arbetarväljare genom att bland annat ha ett annat språkbruk. Och då är det jättekonstigt att det här partiet konsekvent ger alla intervjuer i riksdagsbiblioteket. För det som händer då är att i princip alla bilder på Vänsterpartiets partiledare, både Nooshi och Jonas har ju gjort väldigt många intervjuer nu i samband med skiftet. Det är liksom framför den här raden av de där vackra inbundna riksdags... det är ju protokoll.
Riksdagstrycken.
Ja, riksdagstrycken i fina höstfärger. Så att det finns liksom inte en mer akademisk aura än det där rummet där de ger alla sina intervjuer.
Invändningen då, jag tror inte att det är ett nödvändigtvis ett problem. Jag tror faktiskt inte att det är gamla böcker som är den liksom image de vill bort ifrån. Det hade varit värre om det hade varit så här, typ, alla bilder hade varit tagna på så här
Götgatspucken,
Nytorget, med så här uteserveringar med folk i stora skägg och sådär. Alltså, gamla böcker signalerar väl snarare att det här är ett trovärdigt parti och som...
Fast det är, nej men alltså, nej, jag tror inte på det där.
Ja, men jag tänker så här, om
ut och fota, det finns en massa så bygg, vad heter det?
Futtar.
Baracker utanför riksdagen. Fota där.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kan vara mer genomtänkt än vi tror det här. För vad har man att övervinna här? Man väljer, alltså om man ska tänka ur Vänsterpartiets perspektiv, väljer Nooshi Dadgostar, en yngre kvinna då jämfört med den tidigare medelåldersmannen som dessutom har liksom annan etnisk bakgrund än pursvensk. Finns det fördomar i det här läget? Ja, det gör det. Det finns många som tänker att ja, hon har varit i Botkyrka, det här är någon så här jiddrig uppkomling som inte kan lita på. Men, och sen har vi pratat om tidigare att hennes politiska profil är något annorlunda än det. Jag tror inte alls att det är fel att tänka att vi etablerar henne som en mäktig person istället för att så här, som en uppkomling framför något som ser ut som ett förortshus eller så. Alltså man utmanar folk.
Nej, men en byggbarack. Okej, okay, Vänsterpartiets kommunikationsavdelning kan välja vem av oss ni vill ta råd ifrån och skicka fakturan till.
Ja, precis. Och det här säger jag inte då bara för att jag själv har intervjuat henne framför gamla böcker. Jag tycker ändå vi måste notera det samordnade hånet mot Liberalerna.
Mm.
Och det handlar frågan om LAS. Där Liberalerna har ju varit väldigt tydliga med vad de tycker. I alla fall vad de tycker för stunden. Sen kan det bli något annat. Men vi såg här i förra veckan då moteld. Först från Susanna Gideonsson, LOs nya ordförande. Som kommenterade Liberalernas väldigt så här, anti-LO-linje i den här frågan så här. De får säga vad de vill. Vad jag vet är det oerhört få som röstar på dem. Och så vidare. Och sen några dagar senare så kom Jonas Sjöstedt och ombads också kommentera Liberalernas hållning med, och då sa han så här: har man en folkölsprocent i opinionsmätningarna som Liberalerna vill man nog inte se ett extraval. Förra veckan sa de att Toijerutredningen skulle genomföras, nu är det överenskommelsen, så nästa vecka kan det vara att LO är med. Det är ju något roligt här, att man väljer att konsekvent skjuta in sig på Liberalernas litenhet. Och det kan man tycka elakt, men å andra sidan så är det väl inte mer än, alltså man har ju bett om det genom att ha den här aggressiva attityden. Så jag vill bara notera, det känns som en samordnad linje från både den fackliga och politiska delen av vänstern här, att så här, vi skjuter in oss på att Liberalerna inte har några väljare. Och jag tycker att argumentet funkar ganska bra.
Nyamko Sabonis kommentar till valet i USA var ju också att hon var imponerad av hur Donald Trump hade lyckats vända sina opinionssiffror. Och ändå close to home.
Det är ju en rolighet i det där, men det kan ju bakfyra, som det heter, med en väldigt dålig svensk översättning. Alltså, Socialdemokraterna höll ju länge på i flera val med så här, samma sak mot Kristdemokraterna. Vadå det där lilla meningslösa partiet? Det kan väl ingen bry sig om och sådär. Och det ledde ju, ja, om man tittar, det går väldigt svårt att säga att det var just det, men en av effekterna måste ju ha varit att det hjälpte till att ge uppmärksamhet till det här lilla partiet som då andra borgerliga människor kunde stödrösta på och säkra existensen i riksdagen.
Minns ni inför valet 2014 på våren när jag kom fram då efter en dåligt liksom, efter en väldigt tydlig läcka inifrån S att man hade en valstrategi om att krossa Centerpartiet. Valet gick ut på att få Centerpartiet ut i riksdagen. Med 5-6 års ljus så framstår det ganska roligt att det blev inte riktigt så. Det blev tvärtom och sen blev det ännu värre för Socialdemokraterna. Nu styrs man av Centerpartiet.
Har ni sett förresten att idag på förmiddagen lagom till USA-valsresultatet inte kom så remitterade Socialdemokraterna familjeveckan, eller regeringen remitterade den?
Känns som en ganska utstuderad timing kanske.
Ja, det här var alltså Socialdemokraternas största reformförslag i den senaste svenska riksdagsvalrörelsen. Vi får se om det är någon som vill prata om den överhuvudtaget. Nu.
Take out the trash Wednesday. Vill säga så.
Ja, hörni, det här mötet är slut för den här veckan. Tack för att ni kom hit.
Tack själv, Maggie. Vi ses igen om en vecka. Då är det onsdag igen och verkställande utskottet sammanträder på ordinarie tid, precis som den här veckan, oavsett vad som händer i världen och inte. Tack för att ni har lyssnat. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.